If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. På resande fot dessutom. Vart i världen befinner du dig, Fabian?
Ja, jag är i italienska landsbygden här. Man har ju med sig dator och mick, men tyvärr glömde man en sån här adapter till väggen. Så att det blir inspelning från mobilen den här gången.
Ja, vi ber om ursäkt för lite dåligt ljud. Och jag har resande fot fast i Sverige från Sälen. Och jag har med mig allting, alla adapter och allting. Men mikrofonen vägrar starta. Jag vet inte om den har fått en smäll eller någonting. Så vi kör båda med lite halvdant ljud idag. Vi hoppas att det ska funka ändå. Att innehållet kanske kan väga upp det. Vad ska vi prata om idag?
Ja, som vanligt tar vi upp våra topp tre. Tre snabba som har hänt i veckan. Sen ska vi gå in lite på olja och energi. Och jag vet att många kanske börjar tröttna lite på energi. Men man har ju sett nu att Buffett har börjat storköpa energiaktier. Och då kan man ställa sig frågan, vet han någonting vi inte vet?
Ja, och jag tror också, var det inte Charlie Munger hade väl sålt en stor stek i Alibaba också?
Yes.
Kinesiska techbolaget såg jag. De hade backat ur där och satsat på energi istället.
Är det någon typ av implosion inom Softbank som kommer hända? Är han lite rädd att andra ägare kommer gå i konken? Vem vet?
Ja, vem vet. Oavsett vad vi gör och vad gubbarna Munger och Buffett gör så ska man i alla fall komma ihåg innan vi drar igång att det inte är någon rådgivning rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker. Men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Vi har återigen med oss vår sponsor Lunar, den helt digitala banken som ger dig koll över din ekonomi.
Ja, och som dessutom ligger i framkant när det gäller att handla med krypto. Många är vi som tyckte det var krångligt att komma igång med krypto. Det är mycket svåra ord och skumma sajter som försöker lura en på pengar. Men via Lunar blir det enkelt och smidigt och sköts direkt i din bankapp.
Lunar är dessutom en bankapp du kan ha vid sidan av din gamla bank. Du använder enkelt Lunars konto och kort som är gratis att använda både hemma och utomlands. Och dessutom slipper du dolda avgifter som de traditionella bankerna har.
Tillsammans med de tre största kryptobörserna Coinbase, Kraken och Bitstamp erbjuder Lunar de bästa kurserna för en stor mängd kryptovalutor. Dessutom till en låg fast avgift på 1-2,5% av köpbeloppet.
Så, testa Lunar-appen redan idag. Det är enkelt att komma igång. Kräver bara BankID för att registrera sig. Besök lunar.app och ladda ner Lunar-appen.
Men kom ihåg att alla handel med kryptovalutor innebär ett stort risktagande. Handel med kryptovalutor sker via Lunar Block som inte är reglerad av någon finansiell tillsynsmyndighet. Och du har därför inte samma skydd som du vanligtvis har vid handel med aktier eller andra reglerade tillgångar. Vi säger stort tack till Lunar.
Den här veckan har bolaget Umida Group anslutit sig till Axyer. Ladda ner appen Axyer, AXYER, och kika in Umida Group.
Vi säger stort tack till Axyer och Umida. Ja, veckans topp tre här idag då, det blir lite inflationsfokus. USAs inflation kommer in nu 8,5% här i mars. Det är den högsta på 40 år.
Ja, och framförallt är det största gapet mellan långa och korta räntor sedan 40-talet.
Ja, och det där blir ju den här klassiska yieldkurvinverteringen som man pratar om. Men samtidigt är det ju som man brukar skämta och säga att yieldkurvinverteringen har ju förutsett 6 av de 3 senaste recessionerna eller något i den stilen. Den är inte alltid det är ingen 100% indikator, men det är klart att den är illa. Dock är den inte alls så illa. Det har inte inverterat på så många olika tidsramar så att man behöver bli kanske jätterolig för det. Men absolut så tror både vi och många andra att det är en recession på ingång, åtminstone någon form av nedgång. Dock är frågan om det fortfarande är liksom, är det så att folk ska börja äga räntor nu eller inte? Jag såg också en undersökning som JP Morgan har gjort där man frågade investerare vid vilken räntenivå skulle ni kunna tänka att rotera ut ur aktier och istället välja obligationer? Och ungefär en tredjedel av investerarna kräver att man måste ha 3% ränta i alla fall. Runt 40% vill upp mot 4% ränta och gärna upp en femtedel faktiskt vill till och med ha över 5% i räntor för att det ska vara värt. Så att någonstans kring 4-5%, ja då börjar man ju verkligen se att folk kommer börja rotera ut aktier till förmån för obligationer. Än så länge är väl inte riktigt där. Det som jag tycker dock är lite komiskt med det här, vi har ju samma typ av inflation överallt. Tyskland nu kom in på inflation. Inflationssiffran där kom in på 7,3% för mars nu. Det som jag tycker är lite pinsamt i USA framförallt är att Biden är ute nu och pratar väldigt mycket om en Putin price hike. Och absolut, kriget har ju förstås gjort påverkat våra liksom priser jättemycket. Men det är också så att vi, som vi har pratat om förut, att man har ju tryckt otroligt mycket pengar. Och det är klart att någonstans så kommer inflationen hänga med när man trycker mycket pengar. Det är faktiskt en väldigt stor korrelation mellan just Feds balansräkning och CPI, alltså KPI-siffrorna i USA och dess inflationssiffror. Så att prata med Putin price hack tycker jag i alla fall känns ganska oärligt när det egentligen är man själv som har satt sig i den sits man är.
Det är otroligt oärligt, speciellt som man såg priser i allt från matvaror till energi. Det var ju på väg uppåt redan innan Ukraina-kriget och ändå ska man sitta och skylla på Putin. Men det är såklart, det är politiker, de vill ju att de ska se väldigt bra ut och skylla på något annat så att befolkningen ska rösta på dem igen.
Sen såg jag också, generellt då, som jag sa, det är recession kanske på ingång, åtminstone sämre tider. Och det är faktiskt så att man är ju nu på nästan en all time low eller all time high beroende på hur man ser det just i sentiment. Dels... Man hade en fund manager survey som kommer från Bank of America där man frågar olika fondförvaltare om vad de tror om utsikterna framåt, framförallt då i vinsttillväxt, och därmed på den lägsta nivån någonsin. Det är alltså lägre än vad man var 2008-2009 under finanskrisen, som alltså sämre utsikter nu på vad man tror att vi kommer se för vinsttillväxt framåt. Och det brukar korrelera väldigt väl med vad faktiskt aktier rapporterar in också, så den brukar stämma den siffran och det är då förstås lite oroväckande. Så att antagligen kommer det bli ett riktigt uselt kvartal här framåt känns det som. Men sen där någonstans borde det också börja vända. Och sen såg jag också en undersökning just kring om man tror vinsten i bolagen kommer utvecklas positivt framåt. Och det är då nere på samma nivå som när det var som absolut sämst under covid. När det var som absolut sämst under finanskrisen. Och även efter dotcom-bubblan. Så att, ja, det är definitivt peak dåliga utsikter just nu känns det som bland investerare. Och jag vill ju påstå då någonstans att jag tror att det härifrån kan det ju bara bli bättre helt enkelt. Det är svårt att det skulle bli ännu lägre än när vi hade en global finanskris.
Ja, när konsensus är att det är dåligt, då ska man vara lite varsam för att vara bearish tycker jag. Jag tror nästan då att man ska slå över till bullish.
Verkligen, någonstans här måste det i alla fall bottna ur känns som just det här sentimentet. Men vi får se helt enkelt vad som kommer framåt. Oavsett så finns det alltid saker man kan vilja äga och just nu som sagt det fortsätter väl kanske vara ett energi som är intressant och därför ska vi prata lite mer om det idag också. Denna veckan sponsras Market Makers av Finanskursen.se som drivs av finansprofilen Carl Mikael Syding. Mikael Syding har 30 år i branschen bland annat som förvaltare på årtiondets hedgefond Futuris och idag är han återigen förvaltare på hedgefonden Antilop.
Vill du lära dig värdebaserad analys och investeringar med Micke ska du kolla in Finanskursen.se.
Ja, och så här säger Mikael själv om kursen.
I Finanskursen.se får man lära sig att värdera företag, både noterade och onoterade. Man får lära sig att läsa årsredovisningar och bedöma affärsidéer. Jag visar hur man gör prognoser över vinster och värdering och bygger modeller. Jag tar även upp grunderna inom makro- och teknisk analys och hur de bör användas. Jag visar också hur man kan skriva en kort och koncis analys.
Låter det här intressant? Gå in på finanskursen.se och ange Market Makers i ett ord så får du ytterligare 500 kronor i rabatt.
Vi säger stort tack till finanskursen.se.
Senaste månaden har vi ju sett extrem volatilitet i energisektorn, framförallt oljepriser som vi har kikat på här i Market Makers. Man har sett hedgefonder sälja av, de har hämtat hem vinster efter den här uppgången. Och enligt Bloomberg uppvisar fondförvaltare faktiskt extrem försiktighet kring energiaktier, trots att det är enda sektorn i S&P 500 som är upp i år. Och man kan väl säga att mycket det som kallas smart money har haft extremt fel kring energimarknaden de senaste 2 åren. Och som vi pratade om i förra avsnittet så har man ju sett en väldigt stor förändring på oljemarknaden efter att Ryssland sanktionerats efter då den här invasionen av Ukraina. Men även om det har hänt väldigt mycket på energimarknaden så verkar många investerare fortfarande väldigt rädda för att ta i oljan och ta i energiaktier. Men det finns en investerare som inte är rädd för energiaktier. Och det är en investerare som många ser upp till. Det är ju nämligen Warren Buffett. Och därför tänkte jag att vi skulle kolla lite på varför han är intresserad av olja. Varför köper han in sig i olja?
Och vad han har köpt.
Exakt, och vad han har köpt. För Berkshire Hathaway, de har ju skopat upp cirka 15% i bolaget Occidental Petroleum. Och man äger också en jäkla massa varanter. Och nyttjar man dem så kommer man till slut äga cirka 20% av bolaget. Och det här är så kallat E&P, oljebolag, Exploration and Production. Och Occidentals vd säger att amerikanska oljebolag inte har möjlighet att öka produktionen kortsiktigt tillräckligt mycket för att täcka det här gapet från Ryssland när Rysslands produktion faller bort. Och vad innebär det här? Jo, att oljepriser troligtvis kommer förbli eleverade, vilket gynnar bland annat drillers och E&P-bolag. Och det är lite det här som Buffett verkar ha hajat till på. Och enligt Bloomberg har väldigt, väldigt få fondförvaltare varit lika långsiktiga som Buffett och köpt på sig med att oljepriset ökat. Utan snarare tvärtom. När oljepriset har gått upp så har man sålt av sina oljebolag och sina energibolag istället för att kanske köpa på sig, för när oljepriset går upp, ja, då ser många av de här energibolagen mer attraktiva ut eftersom de kan pumpa, de får in mer kassaflöde, kan pumpa ut utdelningar och tillbakaköp och så vidare. Och enligt Bloomberg innebär det här att de tror att energi är långt från en crowded trade, vilket man skulle kunna tro i och med att sektorn har haft en rejält rally de senaste 2 åren.
Jag tror man underskattar kanske hur länge det håller i sig. Har oljepriserna gått upp en bit, de kommer knappast falla tillbaka till $30 bara, hipp som happ. Utan det kommer ju snarare hålla i sig åtminstone ett tag framåt. Och det här gör ju underverk för oljebolagens vinster, åtminstone då något år så framåt.
Ja, exakt. Man ska inte tänka på att de här bolagen, deras aktieuppgång korrelerar 1-1 med oljepriset. Utan det är snarare att när oljepriset når en viss nivå, då är det exponentiell uppsida i de här bolagen. För då kan de ju pumpa ut så mycket kassaflöde till aktieägarna. Så även om många oljebolag gått flera 100% senaste året, så ser de värderingsmässigt mer intressanta ut. Och analysfirman TD Securities anser att nästan alla amerikanska och kanadensiska E&P-bolag kommer att ha positivt fritt kassaflöde i år och kommande åren. Och att det varit en pullback från oljan från piken på $130- ser de bara som positivt eftersom det minskar risken för recession i samhället. Så det är faktiskt bra för de här bolagen att oljan har fallit tillbaka från de här toppnivåerna. Dessutom minskar det till exempel risken för att länder ska införa skatter på så kallade windfall profits. Och så minskar man risken för demand destruction, det vill säga att oljepriset går så pass högt att man inte längre vill köpa olja.
Nej, det där är ju faktiskt en jätteviktig detalj som man kanske inte tänker på. Det är lite ointuitivt att om oljepriset går upp jättemycket, då tänker man att det bara direkt är jättepositivt för oljebolagen. Men som de säger, går oljepriset upp för mycket, då kommer ju folk inte kunna köpa oljan. Och därmed blir den inte intressant för de här bolagen ändå. Så att man vill ju ha en stabil hög nivå är ju egentligen det bästa för de här bolagen.
Exakt, för de flesta bolag är det faktiskt optimalt med oljepris runt $100. Eftersom många av de här bolagen har en break-even på runt 40. Så då har de ju redan där rätt stor uppsida. Men som sagt, de minskar risken för olika typer av bieffekter som man kanske inte vill ha, till exempel recession, vilket är rätt naturligt. Om energipriser går upp allt för mycket, då har ju befolkningen inte råd att betala någonting, och då hamnar man i recession.
Ja, och precis det man är rädd för just nu, som vi ser att energipriser och alla former av råvaru- och insatspriser sticker iväg. Ja, då får vi en recession helt enkelt, för att folk inte har råd att producera och köpa saker.
Bank of America anser nu att man ska övervikta energiportföljen, och det är för att dels är det ett bra skydd mot inflation. Delvis så ser man just nu rekordlåga värderingar på de här bolagen. Bolagen har blivit väldigt kapitaleffektiva senaste årtionde. Eftersom det inte skett några investeringar i sektorn, så har det helt enkelt de enda bolagen som är kvar och inte har konkat har behövt vara väldigt, väldigt effektiva med det kapitalet de har. Och framförallt så har man bättre ställning än någonsin mot ESG-investerare. Och det här är lite varför jag själv intresserat mig för energisektorn. Inte bara är det troligtvis den viktigaste sektorn i hela världen. Om man inte har energi, ja, då går hela världen under. Utan allt handlas verkligen snuskigt billigt. Och det känns fortfarande, även fast sektorn har sett extremt rally, så är det väldigt många investerare, både professionella som retail, som verkligen inte vill ta i sektorn, trots att vi har en enorm energikris. Kikar man runt, så hur många bolag som helst handlas till en FCF-yield på 30-40% eller mer. Buffett handlar till exempel Occidental Petroleum till en 30% FCF-yield. Och det är ju rätt otroligt. Kikar man på det genomsnittliga kanadensiska oljebolaget, så handlas det till cirka 2 gånger enterprise value till cash flow vid $100. När oljan ligger på $100. Och då kan man säga, ja, men 2 gånger price to sales, det tycker många är billigt. Men 2 gånger kassaflödet då, det om något är jäkligt billigt. Och bara kollar man på historiken där, så är väl en rimlig prissättning kanske snarare runt 4-6 gånger kassaflödet. Så den stora frågan här är egentligen, varför köper eller fortsätter Buffett köpa energi när så många andra förvaltare avstår eller säljer? Och jag tycker egentligen man skulle kunna koppla in Howard Marks här, för han pratar ju ofta om first och second level thinking. Och lite exempel på det, first level thinking, det är i stort sett, man kollar på ett bolag, man tycker det här är ett bra bolag, och så köper man aktien. Second level thinking är snarare att man ser att det här är ett bra bolag, men konsensus är kanske att det är ett fantastiskt bolag, men det är bara ett bra bolag, och det innebär att aktien är övervärderad, och då säljer man. First level thinking är att man kommer se minskad tillväxt framöver, man kommer se ökad inflation, och därför säljer man sina aktier. Men second level thinking är snarare att man kommer se minskad tillväxt och ökad inflation, och det suger för aktier, men konsensus överreagerar, folk överreagerar i panik, och därför ska man köpa aktier. Och lite det vi var inne på tidigare, att first level thinking är att man tror att vinsten kommer falla i ett bolag, som man säljer bolaget. Second level thinking är att vinsten kommer falla mindre än konsensus, vilket kommer lyfta aktien. När liksom vinsten faller, men man tror att det kommer falla ännu mer, ja, då är det jäkligt positivt för bolagen, och då ser man lite drall i aktiepriset. Och då kan man köpa.
Jag tycker det där är det mest klassiska misstaget av alla som många nybörjare gör, är att man inte tar hänsyn till vad marknaden tror, vad marknaden prisar in. Ja, det är jätteenkelt att hitta fantastiska bolag, men om alla redan vet att det är ett fantastiskt bolag, så kommer man antagligen övervärdera det, som du säger, och tro att framtiden är ljusare än vad den är, och därför är det kanske inte ett köpläge, då blir det övervärderat. Så det där är jätteklokt att tänka, man måste alltid ta hänsyn till vad marknaden tror och förväntar sig.
Och det är det som är svårt också. First level thinking är ju liksom, det är väldigt simplistiskt. Det är en ytlig analys som egentligen vem som helst kan göra. Du behöver bara ha en åsikt om framtiden. Men det är det som är farligt också, för att när det kommer till marknaden, du kan inte bara ha en åsikt. Second level thinking, det är mycket djupare, det är mer komplext, det är mer invecklat. Och det är något som Buffett bland annat är otroligt bra på. Och det är något vi andra, majoriteten, är relativt dåliga på, att tänka på flera plan. Man tänker på det som är mitt, man ser det som är framför näsan på en, och så tänker man inte längre än så. Och det är någonting som jag tror alla investerare vill och borde förbättra. Så kikar man just på energisektorn, världen har brist just nu på alla råvaror, och det gör ju att råvaror blir extremt värdefullt. Och vi har pratat förut i podden om så kallad deglobalization, att man börjar hämta hem produktion och energiskapande. Och det innebär ju att allt kommer kosta mer, för det kräver otroliga investeringar. Och framförallt kommer väl antagligen länder komma att vilja bygga upp sina egna lager för att minska risken i framtiden för såna här brister vi har, energibrister och olika råvarubrister. Vi har ju otrolig brist nu i ekonomin på reella tillgångar, och det har ju påverkat världsekonomin otroligt mycket och rubbat hela världsekonomin. Och satsar man inte på att öka utbudet redan idag så blir bristerna bara än värre. Men man ser ju nu att länder och beslutsfattare, de drar sig otroligt mycket för att öka den här outputen. Just för att, ja, det kanske går liksom klascha lite med vad de tidigare har tyckt och så vidare. Och det jag tycker är otroligt intressant med råvaror och energibolag just nu är att du kan inte använda QE för att jämna ut den här resursojämlikheten i reella tillgångar. Som man har varit, och QE och man har varit otroligt liksom... Man har haft ett otroligt behov av QE senaste årtiondet. Det är det främsta verktyget man använt för att påverka ekonomin. Men du kan inte trycka mer pengar i hopp om att du ska få mer olja eller mer trä eller mer koppar. Då måste du faktiskt ut och gräva fram det här. Och det är lite det som jag tror att Buffett satsar på. Och därför tror jag inte att det är fel att ladda upp med lite small cap energibolag med framförallt taskiga balansräkningar. Det vill säga höga skulder. Vilket går liksom... Det går emot lite det man skulle kunna tro. Varför skulle man vilja ha massa skulder? Jo, för när man har en explosiv ökning av kassaflödet i de här bolagen, då kan man ju betala av de här skulderna väldigt, väldigt snabbt. Öka eget kapital. Och det tenderar att ge en rejäl skjuts i aktiekursen. Och sen följs det av väldigt fina utdelningar och återköp av aktien. Och det leder lite in på dagens case här. Jag tänkte vi ska prata lite om ett kanadensiskt small cap olje- och gasbolag som heter Journey Energy. Ticker Joy. Det handlas till...
Det är väl lite samma tanke som du sa där med first och second level, att förväntningarna på de bolagen som är högst skuldsatta och har en knepig finansiell situation, de förväntningarna är ju mycket lägre, och därmed när de liksom helt plötsligt exploderar sitt kassaflöde så finns det ju en större uppsida eftersom folk inte förväntade sig lika mycket på dem.
Exakt, men samtidigt har de ju, de gynnas ju också otroligt mycket av ökad oljepris, så att det som är fördelen med många av de här bolagen, det är till skillnad mot kanske tech, det är att de är relativt lätt att räkna på. Vilket är väldigt bra för oss retail-investerare. Men Journey Energy då, de handlas till otroligt låg cashflow-multipel. De var en av 2021s bästa performers. Upp 1000% mer än oljeindex och olje-ETF-er. Och här tycker jag att man ska verkligen inte haka upp sig på hur mycket det har gått upp redan. Det är klassiskt misstag att tänka att nu är den här resan över. För det är alltid framtiden att blicka framåt som är intressant. Och nu ser man att Journey har fortfarande en väldigt intressant framtid, och framförallt handlas de väldigt, väldigt billigt.
Ja, men det är bara som de Occidental där som Buffett har köpt in sig. De är ju upp över 100% sedan årsskiftet. Och ändå fortsätter de ju tanka en aktie för runt $1 miljard i månaden i princip, eller om det är veckan.
Exakt. Journey, de är också helt ohedgade till oljan, vilket innebär att man tar del av hela uppsidan. Och samtidigt slipper man den här risken som man sett många producenter haft senaste månaderna, att man har haft hedgad produktion, och när oljepriset går över, ja, då smäller deras hedgar, för de måste ju betala på den här i stort sett short som det är. Och det innebär ju att många av de här bolagen har fått betala rejäla pengar för att kunna täcka sina shorts. Och framförallt så har Journey Energy otroligt låga capex-behov och låga decline rates jämfört med peers. Och inte minst av allt så har de jäkla massa skulder. Och det är väldigt sammanfattat kring det här caset. Det är allt man vill ha i sån här typ av case. Men hoppar man in på deras tillgångar då. Man guidar för produktion på cirka 10 000 fat med olja per dag till slutet på 2022. En decline rate på 14% om man inte räknar in capex.
Kan vi förklara vad decline rate innebär för någonting?
Ja, det är hur mycket deras tillgångar av olja minskar per år om de inte då återinvesterar för att hålla uppe deras produktion.
Precis, det är ju det som är lite problem med olja där och råvaror överlag, att det är en ändlig tillgång. Man måste ju hela tiden hitta ny olja.
Exakt. Och då om WTI ligger på mellan 80 till $110, så ser man att man kan få in mellan 70 miljoner till $110 miljoner om året i kassaflöden. Och det här ska jämställas med ett market cap som ligger på cirka $200 miljoner. Så då ser man redan nu att rätt stor del av bolaget är bara rent kassaflöde in. Dessutom sitter Journey på cirka 25 år av inventory som avkastar mellan 40-110% beroende på källa. Och det var när oljan låg på $60. Och det här betyder alltså att man har reservoarer med olja som kommer täcka i 25 år om man bara pumpar ut allting. Och avkastningen här på de här reservoarerna då, det är cirka 2-4 gånger högre när oljepriset ligger runt $100, vilket den gör idag. Och då innebär det att payback för att investera i de här reservoarerna ligger på några månader. Vilket jag tycker är otroligt intressant, för man är ju väldigt van när man gör en investering och man tänker att payback på den här investeringen är 5-10 år. Nej, i vissa fall här är det några månader. Och det gör ju att risken för att gräva fram den här oljan är inte så hög. Och det här innebär ju i stort sett att man har årtionden av inventory som man kan använda för att öka produktion och därmed kassaflöden samt förbättra sina marginaler. Journey, de har också cirka $50 miljoner i skulder. Och man spår nu att man ska kunna betala av nästan all skuld till slutet av 2022. Samtidigt som man växer produktion med cirka 25% till årsslutet. Och det här är intressant, för att det är inte så många small cap-bolag som kan öka sin produktion samtidigt som de betalar av skulderna.
Det är intressant. 50 miljoner i skulder, 200 miljoner i market cap. Så en fjärdedel av börsvärdet är liksom till skulder. Så EV blir 250. Och helt plötsligt bara pang så har man blivit av med hela den biten. Det är ganska... Det går väldigt fort då. Det vänder ganska fort för den typen av bolag.
Ja, och intressant här också att deras prognos här det för skuldbetalningen, det baseras på ett oljepris på cirka $87. Så varje dag när oljan ligger över $87 så kan man faktiskt betala av ännu snabbare än prognosen. Nyligen gjorde Journey också 2 stycken nyemissioner som används till bland annat till 2 olika uppköp. Och ett av de här uppköpen tyckte jag var extremt intressant. Det var för att stärka deras så kallade power generation-verksamhet. Ja, du hörde rätt här. Du får en option i det här caset. Och det tycker jag är otroligt intressant. Journey har ju en power generation verksamhet, det vill säga elkraftverk. Där man bränner naturgas som man producerar i Alberta, Kanada. Och sen säljer elen från den. Och den här satsningen rampas upp just nu. Och det positionerar dem faktiskt som en av de största oberoende elproducenterna i Alberta. Och det här är ett område med snabbt stigande energikostnader för att man lägger ned kolkraftverken där. Kolkraftverken är otroligt mycket smutsigare än vad naturgas är. Och framförallt smäller man ju upp nya koldioxidskatter. Så helt plötsligt så har man ju liksom brist på sina gamla kolkraft eller energi från gamla kraftverk, för man lägger ner de här kolkraftverken och man behöver något som täcker gapet. Och då kommer de här gaselkraftverken in. Och den här verksamheten bör man ändå se som en option. Du får ju trots allt det här gratis på köpet. Men jag tror att det här har extremt stort potential framöver och kan vara en väldigt stor framtida källa för kassaflöden. Och sen om man hoppar in på värderingen här. En stor anledning varför bolaget handlas billigare än peers är för att man har varit relativt dåligt med att kommunicera med marknaden. Och det här är något som marknaden brukar hata. De vill veta exakt vad som händer. Man tog nyligen in pengar i en emission till exempel. Man sa inte riktigt vad man skulle använda pengarna till. Nu har det visat sig att det var till uppköp och liknande. Men aktien reagerade ju inte så väl. Det följer en del på den nya emissionen. Men man bör också tillägga här att även om de inte alltid är jättebra på att kommunicera med marknaden, så har ledningen och framförallt vdn en gediget track record. Man har jobbat på tidigare oljebolag som New Vista och Bonavista. Gett dem en otroligt bra resa, framförallt i aktiekursen. Så att man ska nog kunna lita på att de vet vad de gör för någonting i Journeys fall också. Och Journeys tillgångar och produktionstillväxt samt att man kommer kunna betala av nästan all skuld gör att man har otroliga möjligheter att skicka ut resten av kapitalet antingen som utdelning eller genom att köpa tillbaka aktier. Kikar man på olika peers som har kommit till samma punkt så har man sett en rejäl uppvärdering i aktien. Väldigt många investerare gillar verkligen när de här bolagen har betalt av alla sina skulder, kan skicka ut utdelningen och köpa tillbaka aktier. Och som jag nämnde i liksom lite tidigare med Warren Buffett, många av de här kan ju skicka ut cirka 30-40% av sitt kassaflöde i utdelning. Och i och med produktionstillväxten i år, det låga capexet som man har för att hålla uppe produktionen, så ger det ändå tillräckligt med utrymme för att man skulle kunna betala av alla sina skulder samt eventuellt dela ut $20 miljoner och köpa tillbaka aktier för cirka $20 miljoner. Det vill säga en FCF yield på cirka 40% om oljepriset håller sig där det är idag. Vilket jag tycker är otroligt spännande i sådana här lite bolag. För det innebär ju att bolaget idag handlas till 2-2,5 gånger kassaflödet. Medan många peers värderas till 4 gånger kassaflödet. Och det är givetvis också det väldigt, väldigt billigt. Men här ser man ju en högre uppsida. Och framförallt ska man ju ta med sig här i många av de här bolagen. Då är ju inte egentligen aktieuppgång heller. Den liksom, eller multipel expansion kanske det första man ska kika på heller. Kan du få en 40% utdelning per år i ett sånt här aktie? Ja, då krävs det ju liksom 2 år, så har du ju fått tillbaka hela din investering. Och det tycker jag är otroligt intressant.
Ja, verkligen. Och det är inte ett superupptäckt bolag ändå. Det är ju small cap som du säger, och bara 50 ägare egentligen, vad jag kan se på Avanza till exempel.
Och vill man läsa mer om Journey Energy, grotta ner sig lite mer, kan jag reka Josh Young på Twitter. Vi har nämnt honom förut. Han står bakom researchfirman Bison Interest. Det var han som lyfte Journey Energy första gången, och så jag fick upp ögonen för det.
Ja, och vi ska väl börja med lite innehållsförteckning precis som vanligt. Vi pratade om Journey, men vi kan ju också faktiskt nämna de här Occidental som Warren Buffett har köpt in. Äger du aktier i något av de här bolagen? Jag misstänker att du äger lite Journey.
Nej, jag äger ännu inte någon av de här. Som många vet så är jag fortfarande rätt färsk inom energi. Och det gör ju att jag vill gärna ta längre tid än vanligt på research av de här bolagen som jag är intresserad av. Men jag tyckte ändå det var tillräckligt intressant för att lyfta det här i podden.
Och jag gick all in här medan vi pratade, så att jag äger de här aktierna. Jag tycker att jag överskattar med research. Nej, jag äger faktiskt inte aktierna åt de här heller, men det låter ju otroligt intressant. Båda två faktiskt tycker jag låter rätt intressanta. Oavsett vad vi tycker är intressant eller inte, ska du komma åt att inget hört när podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter var ena eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Ja, glöm inte det med ansvar. Glöm inte att göra en egen analys. Sen vill vi såklart också tacka våra sponsorer den här veckan. Dels kan man kolla in Umida Group på aktier, AXYR, ligger en länk i avsnittsbeskrivningen. Vi vill också tacka finanskursen.se, och där kan man ju gå in och ange koden marketmakers ett ord, så får man 500 kronor rabatt. Och sen ska man inte heller glömma att besöka lunar.app och ladda ner Lunar-appen.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod. Och lämna gärna en recension på iTunes.
Sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Och då förhoppningsvis med lite bättre ljud.